Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen, för det finns så mycket att välja på där. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av, och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är skådespelaren, för detta modellen, singer-songwriter och producenten Frida Farell. Hon började sin karriär som skådespelare 16 år gammal i Bo Widerbergs Lust och fägringsstor. Sen blev det modellkarriär efter gymnasiet ute i Europa för att sen plugga teater i London. Och det var där det hände som kom att förändra Fridas liv dramatiskt. En så kallad fotograf höll henne inlåst som sexslav. Frida blev drogad och sexuellt utnyttjad av olika män fram till dess att hon lyckades fly efter 3 dagar. Frida valde till slut att berätta om det som hänt för att kunna hjälpa andra. Och det med filmen Apartment 407 som nyligen kommit ut, där hon var med i manuskrivandet, medproducent, och hon spelar sig själv i huvudrollen. Jag är nyfiken på varför hon valde att inte prata om det på så många år och hur hon orkade att gå vidare. Och varför väljer hon nu att vara helt öppen med det hon gick igenom? Jag är också nyfiken på hennes karriär i Hollywood, vad hennes låtskrivande och sången betyder för henne och hennes framtidsplaner här hemma i Sverige. Så, välkommen Frida.
Tack.
Vad härligt att ha dig här.
Ja.
Och det är härligt att se dig så här. För jag såg nämligen filmen Apartment 407 igår.
Mm.
Och fy fan, alltså förlåt att jag svär nu, men jag var så tagen. Dels var jag tvungen att titta mellan fingrarna ibland, för jag pallade inte att se.
Nej.
Och sen, i och med att den är liksom, den är ju otäck, om det bara hade varit en påhittad historia.
Mm.
Men den handlar om dig och du spelar dig själv.
Ja.
Alltså hur var det?
Det var...
Får jag gråta, ser du det?
Ja. Det var väldigt, väldigt svårt. Att gå tillbaka och leva om det som hade hänt. Det var ju en slags terapi nästan. Det blev ju som en terapi. Jag berättade ju inte för någon om sätt att det var jag. Det var ingen som visste det. Så att jag kunde gömma mig lite grann bakom den fasaden att jag är bara skådespelare här. Och det var ganska skönt faktiskt. Men det var... ett skådespel, får jag säga. Att hålla en balans mellan mig själv och den rollen jag spelade. Och inte tippa över.
Mm.
Och inte få panik. Och om jag skulle få panik, i så fall använda det in i rollen.
Ett balanserande där mellan två olika parter. Vi ska prata mer om det som faktiskt skedde och som filmen ligger i grund för. Och någonting som du brinner för väldigt mycket just nu. För det är därför också som jag har gjort den här filmen. För att belysa kring det här. Men jag tänkte att vi ska gå tillbaka. För att nu har du varit skådespelare i många år. Men du började redan som 16-åring.
Ja. Min första roll var en liten roll i Lust och fägringsstor. Nere i Malmö, som spelades in där med Bo Widerberg. Så det var en liten roll bara. Men där, alltså där fick jag ju så här... sug på film, och jag hade fått sug på teater innan jag var liten, så det var ju lite både och här med både teater och film, men det var ju oerhört spännande tyckte jag. Så att ja, det började där, och sen så började jag som modell också.
Just det, för du, efter det så du gick gymnasiet först va?
Ja.
Och sen drog du ut i Europa och jobbade som modell.
Mm, ja.
Men hur var det, för det var Milano, Paris?
I början gjorde jag bara somrar. Så jag stack iväg på sommarlovet.
Just det.
Och så jobbade jag i Paris. Sen så ett annat sommarlov gjorde jag kanske Grekland. Och sen så gjorde jag, sen slutade jag skolan då när jag var 18. Och så stack jag med en gång. Var det Tyskland och sen var det Milano, Paris. Och sen så hamnade jag till slut i New York. Och där kände jag att alltså jag vill inte hålla på att jobba som modell längre. Det tillför inte så mycket i mitt liv, utan jag vill göra någonting riktigt med det här. Jag vill liksom gå hela vägen och vara skådespelare och gå utbildning och känna att det här är det jag vill göra. Liksom.
Mm.
Så att jag sökte in på olika skolor i New York och kom in på ett par skolor där. Och en kompis med sa, men du prova London, det är mycket, mycket svårare att komma in, och kommer in så liksom är det en stor grej. Så sa jag, okej, jag provar. Så åkte jag till London och så sökte jag in på massa olika skolor. Jag kom inte in, det var ju jättesvårt. Det är 2000 personer per klass liksom som vill in. Det är ju jättemånga som vill in på skolorna i London. Så jag bara, men det här är helt omöjligt liksom. Till slut så kom ju då chansen att komma in på en. Man skulle göra audition i 2 timmar.
Audition i 2 timmar?
Ja.
Oh my god.
Så det var inte så, det är inte lätt att komma in. Du betalar ju inte för att komma in liksom, utan du måste göra en audition för att komma in. Och sen så kom jag in. Och då var vända allting och bara, okej, det här är det jag ska göra nu. Så jag slutade med allt modellande. Och...
Men vad skulle du säga ändå? För du hade ju ändå blivit ganska rutinerad modell. Du hade ju rest en hel del och kunde ju det yrket. Vad skulle du säga ändå att det gav dig under de åren, så där direkt efter skolan?
Ja, alltså det gav ju mig mycket livserfarenhet och kunna ta hand om mig själv. Liksom jag stack till Paris när jag var 16 år och fick en karta i handen och sa, kom till den här adressen på den tiden. Och liksom, jag hade bara varit i Malmö ungefär. Jag bara, va? På en metro och köpa biljetter. Det låter helt absurt, men alltså man har bara bott och cyklat i en liten stad, så ska man till Paris helt själv, man är bara 16 år. Så det var ju en stor grej. Så att jag lärde mig ganska snabbt att växa upp och ta hand om mig själv.
Och det var inte lika lätt med Google Maps i mobilen då?
Det fanns ju inte, glöm det. Det var ju kartor.
Ja, men tänk, idag är det så roligt, för när ungdomar reser, de bara, nej men okej, jag går in och kollar. Eller man har tappat mobilen, ringer hem till mamma och säger, du, kan du kolla på hitta vart min telefon är någonstans?
Ja.
Och så hittar man den. Men då var det så här, karta.
Ja, en riktig karta som man vecklar ut och letar och hittar. Och man kan inte zooma in med fingrarna heller, för att liksom zooma in ordentligt med ögat. Alltså det får ju liksom gå nära. Det kan inte vara...
Och sen vill man heller inte stå liksom så här och visa att man inte hittade.
Nej.
För då visste man ju att du är ganska öppen för att folk ska säga, okej, hon har inte koll. Liksom.
Nej, utan
man
här försöker... är turisten.
Ja, men precis. Mm. Ja, men då blev det ändå några härliga år där som du fick med en hel del. Så att du liksom kände till liksom hur jobbet funkade och liksom fotografer och hur det hela den... Liksom, samman delar med agentur och allting fungerade i modellvärlden innan du gick in och började jobba med skolan.
Ja, absolut. Mm. Jag lärde mig en massa språk, franska, som jag hade läst i skolan som man inte kan så mycket när man kommer ut. Lärde mig franska när jag bodde i Paris, jag pratade italienska, lärde mig tyska i Tyskland. Alltså jag liksom, wow. När jag kom till varje land så tog jag mig an det språket och bara, nu ska jag lära mig prata det här språket. Så att jag gjorde ju mer än bara liksom lulla runt och leta på castings, utan jag hade träffade tyska människor och bodde med dem och pratade med dem, fick kompisar där. Och, så det var mycket, det var kul. Verkligen kul.
Tänkte det är ganska lätt egentligen att man kanske umgås väldigt mycket med att man träffar någon kompis som kanske kan engelska eller någon kompis som kan svenska, så håller man ihop det där. Men att om du till exempel om någon ska ut och resa nu, att lära er språken, för det är ju fantastiskt att lära sig på det på plats.
Vilken chans man får liksom. Mm. Det är inte många som får den chansen. Så att ta chansen och lära ett språk.
Och det har du haft användning för kanske framöver också när du har jobbat en del. När du mött människor från olika delar av världen.
Alltså även bara att resa och kunna liksom prata lite grann. Folk uppskattar ju det. Så det är kul att kunna komma med det liksom.
Ah, vad häftigt. Men så kom du i alla fall till den här skolan i London. Hur lång utbildning var det?
Så det var ett år. Det var 2 år. Så de klämde ihop till 1. Så att vi gjorde 6 dagar i veckan. Vi hade bara ledigt på söndagar, men då övade vi. Så vi hade typ aldrig ledigt. Och vi gjorde 9 till 9 på morgonen till kvällen. Så vi var 12 timmar om dagen. Det var helt galen. Så att jag kom liksom från New York med högklackat och fester och events till att spela buske i 2 dagar.
Jag fick bara... stå och spela en buske. Det är helt underbart.
Ja, precis. Så det var en omställning, men en härlig omställning. Och jag bara älskade det. Och man kunde liksom, aldrig ha smink och bara kunna vara mig själv. Och liksom rulla runt på golvet och ha kul och skratta. Så det var jättekul.
Men vad var det som är i skådespeleriet som du fann så tilltalande för dig? I uttrycksformen, om man säger så.
Vilken bra fråga. Det var, jag vet knappt hur man ska uttrycka det, men det var när jag var liten så gick jag så Romeo och Juliet med min mormor på Operan. Och det var en ballett då. Och jag kommer ihåg att när jag såg den här, så det enda jag ville göra var att gå upp och göra likadant som dem. Så det var som en dragningsgrej liksom. Det var inte ens ett, det var inte ett val, det var inte så att jag bara, jag tror jag vill. Jag vill, jag måste, det är det här jag vill göra. Så det fanns inte så mycket val egentligen i mitt liv. Så att allting som jag har gjort har gått mot samma väg. Så att jag har alltid velat bli skådespelare. Jag har alltid velat jobba med musik och film och tv. Och alltid.
Så det är någonstans den här inre rösten som du har lyssnat till, även om du har gått lite olika vägar, som har sedan sammanstrålat dit.
Ja, precis.
Så kan man säga att du har plockat på dig liksom erfarenheter från olika håll när du väl landade där du hörde hemma.
Ja.
Men sen i London, så var det var där du bodde och det var där det skedde, va?
Mm, det var det.
För det som filmen då är baserat på, den här verkliga händelsen. Du var 23 år.
Ja, det? Ja, 23, skulle fylla 24. Ja. Jag fyller så sent på året, så det blir alltid fel när man pratar om det.
Men, jaha, okay, ja. man kollar upp, när man kollar upp när du är född och så blir det.
Ja, precis. Mm.
Men berätta vad det var som hände.
Jag skulle gå hem en kväll från Oxford Circus. Och där är cirka 1 miljon människor om dagen som går igenom Oxford Circus. Så det är väldigt, väldigt busy. Liksom. Tänkte jag, men det är en härlig kväll, jag går hem ikväll. Så jag började gå norrut därifrån. Så man går upp mot Regent's Park. Och är förbi BBC Building. Och så kommer det fram en väldigt välklädd, trevlig man. Hej, på engelska då. Hi, how are you? I'm fine. Oh, we're holding castings. We're doing a commercial. You look like you could be, you know, a good fit for our job. Okay. Here's my card if you want to check me out and come back and maybe come for a casting. Okay. Tänkte jag, visst, tack, sa jag. Och så tog jag kortet och så fortsatte jag hem. Och sen gick jag hem och sen så, detta är ju liksom ändå 20 år sedan. Så att jag gick hem och kollade upp så mycket kunder.
Mm.
Så att jag googlade honom lite grann, vad jag kommer inte ihåg exakt, men jag kollade liksom på hans hemsida som han hade, och alltså han ser ut som vilken fotograf som helst, supertrevlig, verklädd i kostym och pratar bra.
Och det är inget ovanligt heller att andra, alltså riktiga fotografer kommer fram och kastar sig på det här sättet. Alltså agenturer också har väl folk ute på stan som tittar och hittar.
Absolut, det finns ju folk som är deras jobb att hitta modeller på stan.
Precis, för jag tänker, det är inte så konstigt att någon kommer fram så.
Nej.
Och frågar.
Nej, absolut inte. Så det var jättevanligt. Mm. Men ja, så jag såg inget fel med det. Det var inga röda flaggor någonstans. Och det var inte så att han tog tag i min arm och drog in mig i ruckel. Liksom, utan han bara gav mig ett kort. Och här, är du intresserad så kan du komma tillbaka. Hör av dig för du kommer. Jag bara, visst. Sen så hörde jag mig till honom och sa, ja, jag kan komma på en casting. När är den? Ja, så fick jag en tid och en dag. Och sen så en adress, så gick jag dit där. Och det är också normalt för mig. Liksom, det kändes, det var inga röda flaggor. Det känns inte konstigt alls att få en tid istället. För det har jag haft i flera år i mitt jobb. Liksom, man får alltid en plats, en tid. Ja, vad är det för? Vem är det som är där? Och sen så gick jag dit och då var det som en fotoshoot. Så att det var jättefint med kaffe och te och frukt. Och liksom, trevligt musik. Och de tog några bilder.
Var han själv där då?
Nej, han är assistent.
Han är assistenten, ja, precis så, som i filmen.
Ja. Mm. Så tog några bilder. Och sen så, sen sa han, tack så mycket, vi hör av oss om klienten tycker om dig. Som de brukar göra när man gör en testfotografering. Eller nu för tiden en self-tape hemma liksom. Och så gick jag hem. Och sen så hörde de av sig. Och sa, the client loved you. Are you available? Would you like to? Jag bara så, ja, tänkte jag. Ja, såklart, det är ju jättebra med pengar. Jag var ju liksom student då. Och gick i skolan, det har inte så mycket pengar. Liksom. Så att det var ju bra för mig. Jag tänkte, det blir jättebra. Det är ju liksom min hyra betald i 2 månader, så här ungefär, eller mer. Så jag bara sa, gud vad bra. Och bestämde tid och så här, tyckte jag tillbaka till samma ställe igen. Den tiden han gav mig. Det var mitt på dagen. Klockan 12 på dagen. Så det var ju liksom dagsljus. Och denna gången så öppnade dörren, hej, hej, välkommen. Och så gick jag in och sen så hann jag knappt komma in. Och så bara slängde han den bakom mig och så låste han. Och så låste han med nyckel. och så med den nyckeln i fickan. Jag kommer ihåg att det liksom, min värld saktade ner när jag såg att han låste med nyckeln och bara, och så såg att den liksom nästan långsamt, i min värld gick den långsamt ner i hans ficka. Det gjorde den sagt inte på riktigt, men allting bara, va? Vänta här nu. Så ska det inte vara. Och sen började liksom hela mardröms, alltså det blev ju, man blir nästan fastfrusen av rädsla. Han tog fram en kniv och han var inte ens våldsam med den, utan han bara tog fram den och höll den i handen. Bara det, liksom, jag bara tittade på den, en sån här stor, lång sån, alltså hunting knife, sån med taggad. Jag bara sa, men vad fasiken ska han med den till? Men gärna fattar inte liksom. Så jag bara stod kvar precis där jag kom in. Bara stod på samma plats hela tiden. Bara helt fastfrusen i golvet. Och sen så sa jag, kan jag få gå på toaletten? För jag kände att jag behövde komma bort liksom. Och jag visste ju vad toaletten var. Jag hade varit där för någon dag sedan. Så jag bara, han bara, ja visst han, du vet var den är. Mm, lämna väskan här. Jag bara, okej. Okay. Och så bara gick in på toaletten och det första jag gjorde var att klättra upp på toaletten och kolla, för det var ett litet fönster. Men det var ungefär lika stort som en laptop. Mm. Så jag tänkte, kan jag klämma ut? Kanske. Så jag öppnade fönstret och försökte få ut huvudet först. Men jag tänkte, jag får nog inte ut mina axlar. Och sen fick jag ut huvudet och kunde kolla ner. Och då var det 5 våningar ner, rakt ner på asfalt. Tänkte jag, fan jag kommer ju, jag vet inte om jag överlever det. Men så vet ju inte jag om jag överlever här inne heller. Vad är värst? Liksom. Jag visste inte. Och då bankade han på dörren. Så jag tyst klättrade ner igen och stängde. Så tänkte han får inte se att jag försöker fly med en gång. För jag måste hålla mig på liksom, ja, så snäll. Alltså man vill vara liksom så snäll som möjligt nästan. För att han inte ska använda kniven. Man blir så. Mm. Och sen så kollade jag. Så var det, alltså toalettringen, det var ju borta. Så det fanns ju inget vapen där inne heller. Jag kunde inte bara ta den och bara slå den med huvudet med den. Man får ju massa sådana tankar. Man har ju sett filmer liksom. Så man blir liksom, ah, jag måste. Men allt var borta. Det var väldigt välplanerat. Och då slängde han in en massa underkläder. Och sa, ta på dig de här. Så sa, men det var inte det jag kom hit för liksom. Och så sa att det var ont i magen. Då fick jag ett glas mjölk. Och så, nu drar jag lite snabbare än vad det var. Men alltså att han, så sa han, så bara tänkte jag, men här är någonting i den här mjölken. Såklart, jag är inte dum i huvudet liksom. Men samtidigt så tänkte jag, jag tror jag dricker den här mjölken för jag vill inte veta vad som händer. Alltså, för då visste ju inte jag vad han, jag trodde kanske bara han skulle mörda mig. Jag visste ju inte än vad som skulle komma liksom. Så att jag tänkte att om han ska göra någonting som kommer göra ont, då är jag hellre drogad. Eller dör av en överdos, jag vet inte vad det är i det här glaset. Så jag bara svalde det som var där. Jag vet inte vad det var, men det var ju någonting som, det tog kanske, jag vet inte.
Nej.
Mellan 10 och 20 minuter. Ja, jag försvann. Jag kommer ihåg när jag försvann, vi gick ut i vardagsrummet och då hade jag på mig några underkläder. Och jag kommer ihåg att han tyckte jag skulle stå och posera någonstans vid någon brasa. Då satt han i en fåtölj med en pizza. Alltså sådana konstiga saker jag kommer ihåg. Jag bara, var fick han pizzan ifrån? Har det varit, är det någon mer här, tänkte jag. Det är såna, man börjar tänka, man säger, alltså huvudet bara går runt på en.
Är det för att man liksom letar en möjlighet att någon kan ha liksom öppnat dörren och komma in? Eller
ja,
att någonting som, ja.
Ja, jag tror man letar efter någon survival, bara liksom, det måste finnas en utväg. Någon kom in, kanske jag kan komma ut. Det är lite så. När kom pizzan? Men det kan ju stå där flera timmar, det vet ju inte jag.
Mm.
Men så låg kniven på armstödet. Och jag kommer ihåg att det sista jag tänkte var, undrar om jag hinner fram. Om jag hinner fram och ta den. För om jag får tag på den så är jag ju övertag. Liksom. Då kan jag kanske. Och sen vet jag inte riktigt vad som hände. Jag kommer inte ihåg mer efter det. Jag vet att jag såg den och han tänka det. Och sen var det 2 pizzor och sen kommer jag inte ihåg. Liksom. Så antagligen var det ju att. Ja.
Att du försvann där.
Ja.
När han började, när du såg den här kvinnan, för det man såg också i filmen var ju att han från första fotograferingen till den andra, det första var han ju en helt vanlig kille, supertrevlig, men att det nästan var liksom psykisk terror i början, för att han satt bara där och tittade.
Mm.
Alltså att det gav dig möjlighet att bara tänka och oroa ännu mer.
Ja, Och jag är glad att du säger det, för att vi hade många diskussioner fram och tillbaka, jag och författaren. För vi satt i flera veckor och spelade in min historia. Mm. Sen gick han iväg och skrev ett första draft liksom, av den här. Och sen så snackade vi om det igen. Och så, vi har nog skrivit kanske 25 olika drafts av den här filmen innan vi ens började filma. Men någonstans där i mitten så tyckte han att men jag tycker han ska vara mer våldsam och liksom gå emot. Och jag bara, men så var det inte på verkligheten. Jag vill ha den här riktigt psykiska terrorn som hände i början. Man blir så jävla rädd. Även om han inte gör någonting. Mm. För det är många som inte förstår det. Och vi hade ett manus där min karaktär liksom fick panik och började slå i dörren och skrika och ha sig. Men så beter man sig inte. Det gör man inte. Därför man vill bli så himla liten som möjligt så att en person inte ska använda kniven på en. För om du börjar skrika, då kommer man inte ta tag i en och kanske göra någonting som kommer göra ont. Så du kommer inte bete dig så. Så det är bra att du säger
det. Ja, för det var otroligt. För mig var det otroligt tydligt. Och sen spelar ju du ju fantastiskt bra i de lägena. För spänningen mellan när han psykar dig och hur du mer och mer från ögon till att man ser att halsen börjar knyta sig till liksom... Det blev en sån stegring i att man bara känner så här, fy fan, är det nu?
Mm.
Liksom.
Mm. Jag blir helt gåsig när du säger, för den scenen, det var den som jag tyckte var värst av allt att spela in. För den scenen i verkligheten, då hade jag hade ju kontroll fram till och med att jag gick in över mitt liv.
Mm.
Men sen hade jag inte kontroll mer. Så att för mig var just den scenen var värst att återuppleva av alla scener.
Mm.
Det är den som man har mardrömmar om egentligen.
Det är inte, du kan ha det fortfarande.
Ja, det är inte egentligen våldtäktsscenerna. Det blir som konstiga sår i ens hjärta. Men det här är det som man... När man tänker att, fan, jag skulle gjort så här istället. Jag skulle inte gå dit. Jag kunde fortfarande ta med en kompis. Man tänker om här så många saker man kunde ha gjort bättre innan. Man skyller på sig själv liksom. Så att det var en svår scen. Och där var faktiskt en av de gångerna jag var tvungen att säga time out. Jag behöver ett par minuter för mig själv. Och bara gick och satte mig själv och liksom, fick försöka separera mig själv från rollen jag spelade. Där var en av de gångerna.
Ja, den är otroligt stark. Jag tycker att den sätter egentligen hela filmen sen vidare. Mm. Liksom, i vad det gör med en människa.
Ja.
Det bara genom, för att ibland kan ju våld... Många pratar liksom om fysisk våld, att den syns så väl.
Mm.
På liksom, man ser att någon har en blå tira eller man ser att någon har fått illa. Men den psykiska misshandeln kan man inte alltid se på någon utifrån. Men det blev väldigt tydligt hur den påverkade dig på en sån relativt kort tid.
Mm.
I att bryta ner en människa bara på det sättet.
Mm.
Det säger rätt mycket om just den psykiska misshandeln, tycker jag. Så där blev den scenen extremt stark.
Ja.
Men sen när du föll ihop där, för sen följde det här var ju liksom bara någon timme in i hela din mardröm som pågick i 3 dygn.
Mm.
Vad utsattes du för under de här dagarna?
Ja, det var ju mer fysisk våld då som hände liksom när jag väl blev inlåst. Jag vaknade upp i ett annat rum som jag senare luskade ut att det var en källarlägenhet som han hade gjort vid med madrass och lite så.
I samma hus?
Ja, i samma hus längre ner, men det visste jag inte då. Så att, och där hade han ju män som kom och gick. Som han, det var ju väldigt, väldigt organiserat. Kan man ju förstå nu efteråt. Liksom, att han var ju superorganiserad.
Så han hade liksom en fotostudio där uppe.
Mm.
Och sen tog han ner kvinnor dit. Mm. Och tjänade pengar på dem.
Ja.
Genom att han drogade er. Och sen fick männen gå in och bete sig precis hur som helst. För det var också väldigt tydligt.
Ja. Ja.
Det var en scen när han hade en plastpåse över huvudet. Var det så?
Den har jag faktiskt... Den var inte så.
Nej.
Det var andra saker som hände som vi inte tagit med. Så att jag sa ju till författaren att du får ta de här sakerna, men du får göra det så att man kan se det.
Ja, just det. Det blev mer bildlig på det sättet.
Mm.
Men har du någon aning om hur många män som var där? Eller var du så pass borta att du inte...
Jag vet inte exakt,
Nej.
Men jag ska vara helt ärlig. Jag kommer inte ihåg exakt. Men vi hade ju... vi klippte bort en massa män från filmen, stackarna. Men vi, vi behöll dem som vi tyckte var så mycket som vi precis behövde för att folk skulle förstå hur jävligt det var.
Mm.
Mer än så behöver man inte egentligen visa, för jag tror att man förstår ändå.
Ja, och det tror jag nog, eftersom det är, jag satt ju som sagt och tittade, liksom, hade fingrarna liksom, som flätade över varandra. Och så, varför gör man så egentligen? För jag ser ju vad som sker,
ja,
men ändå i en väldigt liten öppning, ja, mellan fingrarna. För det var så, ja, men det är så otroligt otäckt. Och som jag sa tidigare, så blir det ju också väldigt speciellt, eftersom det är din historia och det är du som spelar den. Mm. Så går den ju verkligen rakt in i hjärtat.
Ja.
När han hade barn också i verkligheten?
Det vet jag inte.
Nej. Det som jag tycker också är sån här, är att hitta kraften sen att ens försöka ta sig därifrån när man är så drogad och så borta.
Mm.
Vad hände som gjorde att du kunde ta dig därifrån?
Det är något nästan oförklarligt, tror jag. För det är något som den här survival instinct som kickar in, som vi inte ens kan förklara. Det var när han, som blev den sista gången, det visste jag inte då, men när han kom in en kväll och var, slängde massa underkläder på mig och sa, skynda dig, ta på det här snabbt, det kommer någon jätteviktig nu. Jag bara, okej, okay. two minutes. Och han pratade nästan aldrig med mig. Det var bara liksom, stänga underkläder eller liksom, ja, det var inte mycket prat, så att jag kände inte honom liksom alls. Men han slängde dem och sen så nästan sprang han ut. Han hade jättebråttom och smällde igen dörren, som han brukar göra. Men det var inget klick. Och jag tror, jag kan bara tänka mig att i efterhand så tänkte han att ah, men hon är så himla drogad ändå. Så hon kommer inte, och hon är så jävla rädd nu, så hon kommer inte göra någonting ändå. Då kom jag ihåg att det var som att allt bara zoomade in och blev helt tyst i min hjärna. För jag hörde inget klick och jag tänkte, va? Har han inte låst dörren? Det första jag tänkte var, han lurar mig. Han står på utsidan och väntar. Och nu kommer han, nu, antingen slår han ner mig, han ser att jag fortfarande försöker fly, för jag har ändå liksom stannat kvar, inte gjort så mycket, liksom, jag har inte börjat försöka slå ner honom, jag har inte gjort det, jag har varit ganska medgörlig liksom, för att få honom på min sida nästan. Han testar mig, tänkte jag. Så jag smög fram. Och det var som att alla droger bara rann ur kroppen, jag blev helt nykter, alltså kan man säga nykter, jag vet inte, men helt ren, bara så på en sekund. Allt blir liksom, jag blev nästan kall. Jag smög bort mot dörren och lutade mig mot det med örat och lyssnade. Och jag andades inte ens. Alltså jag var helt knäpptyst. Tänkte, han står på andra sidan och lyssnar på mig nu, tänkte jag. Och så hör jag fotsteg som gick bort. Så tänkte jag, herregud, är det så? Det kan inte vara så att han bara lämnat dörren öppen. Det kan inte vara så, tänkte jag. Det måste vara någon fälla av något, någon slags fälla liksom, så. Men han hade vikt mina kläder väldigt snyggt och lagt dem på en liten pall. Typ vid ingången, fast ett kitchenette, som är en väldigt liten lägenhet med ett kitchenette. Och där har han lagt mina kläder och mina skor, allt en fin liten hög. Så jag tog den här högen och bara kramade den i handen. Och sen tänkte jag, jag måste prova. För jag kan inte vara kvar här. Jag kommer dö här liksom. Så jag tog ner handtaget så sakta ner och öppnade dörren kanske 2 centimeter. Tänkte jag, antingen gör det nu, för då ser han att jag flyr. Inget, öppna mer, inget, öppna mer, inget. Jag fick upp dörren hela vägen upp. Okej, då står han inte bakom dörren, tänkte jag. Så kanske en sekund väntade, det kändes som ett år. Ingenting hände. Jag såg en trappa och jag tänkte, så jag smög upp för trappan längs med väggen så den skulle knarra. Så här gamla engelska hus liksom. Mm. Och det är då jag inser att jag är i samma lägenhetshus som jag var när jag kom in. Samma trappuppgång. Åh, tänkte jag, okej, nu vet jag var jag är någonstans. Men då bara tog jag chansen. Jag bara tänkte, nej. Jag bryr mig inte om han ser mig, om han står någonstans. Jag bara springer, så jag bara kutar ut mot sådana här runda glasdörrar som snurrar runt. Och bara sprang. Kom igenom, ut på gatan och bara sprang. Jag bara vände höger, för visste ungefär var jag var. Liksom, runt och bort mot Oxford Street. Och sen bara sprang jag som en galning. Liksom. och kramade mina kläder. Och sen så stannade jag. Jag kommer inte ihåg hur många kvarter bort det var. Men jag stannade i en trappuppgång och klädde på mig. Och sen smälte jag in i folket i London. Liksom. Det gjorde jag i och för sig även i nästan inga kläder alls och barfota. Men ja. Men ja.
Men det är ju helt, alltså hur de här sinnena är kopplade till de uppenbarligen de ljud du har hört under de här dagarna.
Mm.
Och att den så tydligt signalerar till dig att det blev inget klick. Att en sån förändring är att hur sinnena fungerar.
Ja.
När man mest behöver dem.
Ja, precis. Att de faktiskt fortfarande fungerar, även om du är drogad. Nu var jag ju inte djupt drogad, för det hade det inte funkat. Nej. Men jag var ju så här liksom in and out. Så antagligen var det väl, han skulle ge mig ett glas mjölk när han kom ner eller någonting. Alltså jag vet inte var han var liksom i sin tillställning av mjölk, men ja.
Men du fick mjölk för att bli drogad ofta, ja. Eller de dagarna?
Antagligen för att hålla mig lugn, för att inte för mig att slå ner någon eller liksom, jag vet inte.
Nej.
Ja.
Men du lärde aldrig känna honom, sa du?
Nej.
Du pratade aldrig med honom?
Jag försökte ju.
Ja.
Han svarade ingenting.
Ja, det är ju också alltså, det här hur han håller sig ifrån att lära känna.
Mm.
För att kanske inte känna heller.
Ja, precis.
Men då, alltså så att, jag bara tänker så att du var där nere i källaren, undrar om han hade liksom, alltså att det bedrivs en sån verksamhet, för du var ju en sexslav i en källare.
Mm. Mm.
I 3 dagar.
Det låter helt fruktansvärt när du säger det.
Ja, men det, ja. Verkligen. Ja. Och det är ju, men samtidigt så är du ju en sån jävla överlevare.
Ja. Ja.
Som tog dig därifrån. Vad hände de följande dagarna? För det var jag så här. Hur kommer man tillbaka? Pratade du med någon?
Alltså, min mamma sa att jag ringde henne, men jag kommer inte ihåg. Hon sa att sa hon liksom flera år senare, för hon trodde väl antagligen att jag kommer ihåg det här samtalet. Så hon har inte reflekterat mycket mer över det. Men tydligen skulle jag ha ringt henne, jag vet inte, med samma dag eller dagen efter. Men och väldigt osammanhängande och jag kommer inte ihåg vad jag sa. Hon sa att jag berättade om det här. Och jag har ingen aning. Jag har ingen aning om vad som hände. Alltså det gick så långt så att jag åkte till södra Frankrike och bodde på hotell och jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ihåg att jag var där. Jag kommer inte ihåg. Jag kan säga att de nästa 3 veckorna så har jag ingen aning om vad jag har gjort. Det blir som att hjärnan bara stängdes ner liksom.
Av chocken av det, ja, som
chocken, ja.
Trauma.
Och jag tror att ett par veckor senare så råkade jag köra, då kör man fortfarande i London, så jag körde in mot London och hamnade av misstag på samma gata. Och kom ihåg att bilen stannade, men det var jag som stannade bilen, men mitt i gatan stannade bilen och jag var tittade på huset och hela min kropp började skaka. Helt, alltså jag kunde inte stoppa det. Armar, händer, knäna, benen, allt skakade, jag kunde inte hålla ratten. Jag bara, vad är det som händer liksom? Gick in i en sån chock. Så jag vet inte hur lång tid jag satt där, men folk tuta och hade sagt att jag kan inte göra någonting. Jag kan inte ens röra mig. Jag bara satt där liksom. Så att det är mycket sånt som händer efteråt som man inte har så mycket kontroll över.
Men har du kunnat tagit hand om det? För att du höll ju tyst om det, vad jag förstår, väldigt länge.
Ja.
Jo, varför höll du tyst om det, tror du?
Det är en skam. Det blir en skam. Och det är just för den skammen som jag vill prata om det nu. Därför det är den skammen som jag vet att så många andra kvinnor har och går igenom. Och det behöver inte vara så traumatiskt som min händelse. Det behöver inte vara liksom sexslav i en källare. Det kan vara övergrepp. Det kan vara övergrepp hemma. Det kan vara på en dejt. Det kan vara liksom mindre händelser, men fruktansvärd ändå. Men det är skammen som man känner efteråt som är så himla hemsk, som du går och bär på, så du skyller på dig själv hela tiden. Det är därför man inte vill prata om det. Jag gick till polisen ju.
Mm.
Och det hjälpte ju inte, därför att jag kom ju dit och pratade och skulle berätta för dem vad som hade hänt, och då hamnade jag i ett rum med 2 yngre poliser. Så att sen jag sa, vad hände? Ja, vadå, slet han in där? Jag bara, nej. Jag gick, vadå, gick du in själv? Ja, sa jag. Jag gick in själv. Jaha, så han var inte liksom våldsam och så här. Jag bara, nej. Men du ser vad de gjorde här. De fick det liksom bli mitt fel att jag gick ju in själv. Jag var ju dum i huvudet.
Att polisen gör också, det är helt sjukt.
Ja. Alltså de skulle ju haft tränade poliser som är specialtränade i sådana här situationer. Ta hand om de här kvinnorna, eller i vissa fall män, som kommer ut och någonting vill berätta. Att de tar hand om dem ordentligt. För att det är svårt att prata om det. Och det är ännu svårare att gå till polisen, för det blir så himla stort.
Så där fick du ingen hjälp?
Nej.
Nej. Och de tog ingen... De åkte inte till adressen och tittade?
Jo, de ringde mig och sa att de hade kollat upp adressen och det bodde en man som hade hyrt en per vecka med kontanter. Det var möblerat, det var inte hans möbler. Han hade kollat upp telefonnumret som jag gav. Den ledde till ingenting, det var ett betalkort, kontantkort. Det var bara sånt, så allting ledde till så här dead ends överallt. Och de bara, så vi lägger ner det här nu. Jag bara sa, okej. Okay.
Fast tycker man inte då att det är så här, om det inte leder till någonstans, då är det ju jävligt misstänksamt att det inte leder någonstans. Mm. Det är, för samma sak var det med hemsidan, va? Att den var väl också registrerad i något annat land? Eller vad var det?
Och de hittade inte var de var registrerade någonstans. Och de liksom, för de tänkte väl antagligen att det blir jobbigt att kolla igenom allt det nu. Det blir liksom, det är för mycket jobb.
Men vad känner man då? Det som man sviken av alltså, den traumatiska upplevelsen av en man som har gjort det han har gjort mot dig, eller flera män.
Mm.
Och sen när man kommer till polisen och där man ska känna trygghet, så blir man sviken där också.
Mm.
Hur påverkar det dig framöver?
Då blir man ju liksom liten och tyst. Det är det som gör att då vill man inte prata om det. Man vill inte bli trodd av polisen, som är de som ska skydda en. Då vill man inte... Alltså man vill ju inte prata om det liksom. Man känner sig bara att man är i vägen, man är konstig, man skäms för det man har gjort, man är dum i huvudet som gick dit, man skyller på sig själv hela tiden liksom. Jag kunde ha gjort annorlunda, det var mitt fel.
Men det var ju det som också vi pratade om i början, det var därför jag tyckte det var så fint att du berättade, för i modellyrket så fungerar det precis så här.
Ja.
Så att även om du har år av... har erfarenhet, så var det ingen varningsflagg på att det här var någonting konstigt.
Nej.
Och också den grejen att han, för jag tänker om man tar med sig någon första gången man går på en casting, det är ju en sak liksom. Men det här skedde ju andra gången du kom tillbaka.
Ja.
Och då tänker man ju, nu är jag ju safe, för nu har jag ju sett hur det ser ut.
Precis.
Men man ska ha med sig någon andra gången också, egentligen varje gång när man går på plåtningar.
Men
eller
det är
att
inte
någon
bara...
vet vad man är.
Ja, precis. Och nu är det lite lättare att find my iPhone och så här också. Men den kan man ju bara ta ut och ta bort simkortet. Man kan ju alltid liksom försvinna. Men det är inte bara modeller heller. Det är inte bara liksom, utan vi säger en journalist kanske som någon säger, jag vill du intervjua mig? Vi kan ses i det här hotellrummet den här tiden. Ja, visst är journalisten, vi kan ses. Och så går man till det här hotellrummet och ska intervjua någon som det kan vara för någonting som de har gjort. Det är ju många som hade gått dit och intervjuat. Varför inte? Det är en kul grej. Mm. Jag menar, det var ju den här...
Bra story.
Ja,
precis. Det är ju det som är... Och vad skulle du säga till dem som hamnar i de här situationerna där man är liksom så här, det här är så spännande, jag vill verkligen testa, eller det här kan vara bra för min karriär, eller det, för det är ju också väldigt uppmuntrande att dels få den bekräftelsen att komma tillbaka, eller att jag väljer dig att få göra den här intervjun med mig. Vad skulle du säga till dem som är i de här situationerna?
Ja, det första är ju, och det är svårt, för är du inte med en journalist, då vill du inte ta med en kompis.
Nej.
Det vill man inte göra. Hej, jag tar med min kompis. Det går inte. Så att det är svårt liksom, men vad kan man säga, var försiktig. Det låter så himla, jag vet inte. Det är klart man är försiktig, men det kan du inte vara om du går dit och de stänger dörren och gör någonting, så ska man vara försiktig liksom, men ta med någon om du kan. Visa vad du är. Säg vad du är. Om jag inte är tillbaka om en timme, så leta efter mig typ. Eller ring mig 50 gånger tills jag svarar.
De kan ju sätta sig också. Om det är på ett hotell så kan de sätta sig i lobbyn. De behöver inte följa med på rummet.
Nej.
Utan de kan vara på lobbyn.
Nej.
Och vänta.
Ja.
Liksom.
Ja.
Och se om det, och då kan man ju lättare ha möjlighet att gå på och banka på dörren. Liksom,
ja.
Om det är någonting som sker.
Men en sak till är att dagsljus är ju ingen... Det är ju inte så att det är, ingenting händer. Utan på dagen händer också saker. Det är inte bara så att när det är mörkt, då är det farligt. Utan det kan vara när som helst. Mitt var ju 12 på dagen.
Det kanske är mer så också så att det är lättare för dem att lura ändå. Ja. För att man tänker att det är ljust. Ja. Så att det känns så oskyldigt. Mm. Den historien är så otroligt stark och att du är en sån fantastisk överlevare. För sen har du ju fått ett, eller skapat dig ett väldigt härligt liv och en fantastisk karriär i Los Angeles.
Mm.
Berätta, du åkte dit sen, efter ja. London.
Ja, efter London så åkte jag till Los Angeles och ja, skaffade en agent, började jobba.
Men var, hur lång tid efter det här var det?
Vad kan det vara? Det kan ha varit ett par år, tror jag.
Efter du var kvar i London ett par år?
Ja. Mm. Jo, det var jag nog. Och sen, ja, så kom jag till Los Angeles, kände ingen. Bodde i min bil i en vecka.
Men det är så coolt med tanke på när du har varit med om så vågar du ändå liksom bo i en bil i en vecka.
Nej, ah, jag vet inte om det var så coolt. Men jag visste inte, jag kände ingen och jag kunde inte spendera alla de pengar jag hade på massa hotellrum. Och jag försökte få en lägenhet och de sa till mig så i London, ah, du ska bara köra upp hit och dit, jag hade hyrt en bil. Hitta en sån här for rent sign, alltså att hyra liksom. Så jag bara, ah, vad ska, så ringer de. Så ringde jag på en som såg bra ut tyckte jag. I ett säkert område. Men så var det någon som svarade som sa, nej, du måste ha credits. Du måste ha någon som, ja du vet, jag måste ha bott där. Och du, jag bara, vadå? Jag har precis kommit. Så jag stal den här skylten och satte den i bilen. Och så ringde jag varje dag. Tills då. tills jag fick den liksom. För att ingen annan kunde ringa.
Nej, men gud, så roligt. Ja, ja, men det var ju bra.
Lite så.
Alltså man får vara lite smart där.
Ja, ja. Men hur?
Men det är ju lite grann så att ta sig fram liksom i den världen, att hitta de här smarta vägarna att gå. Men då hade du ändå byggt upp en trygghet i dig själv någorlunda efter den här, det som hade skett. Att du vågade ge dig iväg själv på egen hand. För det kan jag ju tänka mig ändå att har man varit med om en sån traumatisk upplevelse att det är också lite otäckt att åka iväg själv.
Ja, det är det. Jag gick ju terapi i London för det. Men sen var det som att jag bara, jag ignorerade samtidigt som jag bara valde att nej, jag kan inte binda mig fast vid det längre. Det går inte liksom. Jag kan inte, mitt liv kan inte bli att jag är ett offer för det här. Det går liksom inte. Så att jag fick välja att nästan ignorera det som att det aldrig hade hänt. Och då kunde jag fortsätta liksom att vara, även om det kanske bara var utåt, så sen med hjälp av filmen så har det blivit inåt också.
Mm.
Men jag var tvungen att bara ta bort det nästan från mitt liv först. För det kan man inte gå runt med. Det är ju helt, det kan man inte existera och ha det i huvudet hela tiden. Så att,
ja, det står ju det i vägen för livet,
ja,
som du har möjlighet. Men det har blivit en hel del långfilmer.
Ja,
där borta.
Absolut.
Och kortfilmer. Sen tycker jag att det är en sån härlig story också. Eller härlig är det väl inte med tanke på hur han betedde sig. Men att det är liksom, you take no shit typ. Nej, men den här liksom agenten som ville dejta dig.
Ja.
Ja.
Ja, just det. Det var kul. Han, tyvärr har han gått bort nu. Han var så pass gammal. Han var väldigt gammal redan då. Men ja, det var ju lite, nu blir det nästan lite rolig historia, men alltså han var ju, han blev min agent ganska länge där först. Och jag jobbade mycket genom honom. Han var stor agent också. Så ingen liten, utan en stor agent. En av de tre största där. Och han dejtade en tjejkompis till mig. Som den enda tjejkompis som jag kände, jag känner henne, wow. Så jag fick hans nummer genom henne. Och kom i kontakt med honom igen och henne. Och han blev min agent. Så det var ingenting mellan honom. Liksom, han hade henne. Men sen så dumpade hon honom. Och sen så tyckte han att ja, men då tycker jag, då kan ju du och jag börja dejta. Men, så, men det går inte. Jag är gift. Det här går ju inte alls. Så kan du inte göra. Jo, tyckte han. Det var en jättebra idé. Nej, tyckte jag inte alls bra idé. Så han försökte sig på mig ett par gånger. Och till slut sa jag, alltså du förslutade för lägga ner. För jag är gift. Ja, men vem bryr sig? Sa han. Det betyder väl ingenting här i Hollywood. Så sa jag, jo, men för mig betyder det någonting. Jag är inte född i Hollywood, jag är faktiskt svensk. Så att gifta sig betyder någonting för mig. Jag är gift. Och så blir han skitsur och sen så droppar han mig.
Så du fick inte jobba med honom?
Nej, fick inte jobba med honom. Så att, och då var jag ju såklart jätteledsen och tänkte, herregud, vad är det här? Vad ska jag göra? Sen tog det bara veckor sen tänkte jag, nej, jag ska inte låta det här ta ner mig. Nu startar jag mitt eget bolag. Så då
så jävla coolt.
Så var han så, nej, han ska inte förvinna det här inte. Så jag startade eget bolag och började göra en massa kortfilmer. Vi gjorde väl en 2 stycken och så gjorde vi en 3:e. Den blev jättebra. Och sen så gick det en massa festivaler. Vi blev nominerade kanske 30 gånger. Vi vann 10 festivaler med den filmen. Vi hade jättekul. Vi åkte runt i hela USA. Jätteroligt. Och sen gjorde vi någon par kortfilmer till. Och sen tänkte jag, vi gör en lång film. Nu tycker jag, nu är vi preppade för att göra en lång film. Vilket man ju aldrig är, för det är sånt. Alltså det är så mycket värre och mycket större än en kort. Man bara så, va? Men ja, det tyckte vi i alla fall. Och det var då min förälder man sa, ja men gör en lång film om din historia. Jag bara, nej, inte en chans. Det får ingen veta. Nej, 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 nej. För jag berättade för honom när vi träffades och skulle gifta oss. Och så här, det finns ju saker som jag kanske måste berätta för dig i mitt liv. Och så, här, så jag berättade det. Men han var ju supercool och bara, vi har alla vårt bagage.
Mm.
Så är livet.
Mm.
Och sen så bara, liksom, ja, han bara tog det med, det fixar vi liksom.
Ja.
Men han tyckte vi skulle göra en film om det här. Och jag bara, nej, inte en chans. Ah, tänkte jag, kan ju bara, alltså, jag kan inte berätta för mer än en, liksom, det kändes för mycket för mig. Men ett par veckor snackade vi om det. Och då tyckte han att, jo, men om vi gör en film om det här och fokuserar på att du kan hjälpa andra med filmen, då kanske fokusen kan gå lite bort från dig. Och att din, liksom, din drivkraft blir att hjälpa andra kvinnor och kanske andra män också med det som har hänt dem. Då tänkte jag, åh, det här hade varit jättekult om jag kunde vända på min grej, mitt liv, det värsta som har hänt mig och göra någonting bra av det. Och det känns som att jag har faktiskt lyckats göra det, får jag säga, genom vårt samtal där för många år sedan som sen blev en långfilm som sen blev den filmen som vi nu kan se. Och jag får ju liksom meddelanden från kvinnor varje dag.
Det är så?
Ja, varenda dag kommer in minst ett varje dag. Minst. Som vare sig det är på DM, alltså på Instagram eller på Facebook eller på, de hittar upp i min e-mail eller någonting de skriver till mig.
Vad är det för de har upplevt? Är det att de har själv upplevt eller att de är berörda av det som har hänt?
Det är både och. Mm. Ibland är de bara berörda av det som har hänt. Ibland kan det vara att de har en kompis som har varit utsatt för någonting. Ibland kan det vara att de själva har varit utsatt för någonting och att de aldrig vågar prata om det själva. Och att de känner att, åh, jag kan berätta det här nu. Jag ska nog prata med en kompis eller jag ska prata med någon. Och så berättar de för mig först och sen så kanske vi pratar fram och tillbaka ett tag och sen så går de vidare och pratar med någon annan. Så att, alltså för mig känns det som att om det är bara en enda kvinna som jag kan hjälpa, antingen för att någonting som redan har hänt eller att de inte ska utsättas för någonting liknande, så har jag ju vunnit.
Mm.
Där är liksom min vinst på det som har hänt mig.
Och känner du att du också har kunnat bearbeta att även, du sa tidigare att du liksom hade flyttat undan det som hade hänt tidigare inom dig för att kunna fortsätta. Känner du nu att du har kunnat liksom också bearbetat det på djupet på ett annat sätt?
Ja, absolut. Först med att göra filmen. Först med att skriva den. Och se allting på papper och tänka, åh, det här är mitt liv, herregud. Och sen att göra den. Sen att klippa den. Bara det var ju jättejobbigt för mig. Det tog flera år att klippa den här filmen. Jag är väldigt specifik med hur jag ville ha den också. Och jag är glad att jag kunde gå in och vara producent. Och att jag hade producerat så mycket innan. Så jag kunde ha det liksom i mitt bagage. Så att nej, men jag vet exakt vad jag vill ha. Och jag vet hur det ska se ut. Ni kan inte hålla på liksom. Ah, hon vet ingenting. Utan, så jag kände nej. Nu, det är skönt att du kunde stå på mina egna ben. Liksom, vad det är. Så att jag klippade den. Nu klippte inte jag själv. Jag hade ju klippare som gjorde det. Men jag var ju ändå med liksom, hjälpte till. Och sen responsen att få ut den. Först alla festivaler och vinna och liksom få den responsen. Sen responsen nu när den är släppt. Så att hela processen har ju hjälpt mig att dels bli starkare som person och få tillbaka mig själv. Och sen blir jag starkare som skådespelare, starkare som producent, starkare som allt. Det hjälper ju allt liksom.
Vad sa teamet sen när de fick reda på att det var dig det handlade om?
Det fick de inte reda på förrän vi hade en förhandsvisning i USA när jag bjöd in alla. För de visste ingenting. För att jag satt ju på den här, precis i början av filmen så har jag en sån här jag pratar till publiken i kanske 30 sekunder eller 20 sekunder. Och det var ju då de fick reda på det.
Så att när de tittar på filmen och ser när du pratar till dem,
mm.
Vad fick du för reaktioner från dem sen?
Det var blandat, alltså det var mycket, många som fick tårar i ögonen för att säga, som kom fram efteråt och kramade mig och sa oj. Och vissa var så, åh, om jag bara vetat så hade jag ju så och så. Så tänkte jag, nej men jag vill inte ha det under tiden jag spelade in. Jag vill inte ha att folk skulle tycka synd om mig eller är du okej? Utan jag ville vara en av alla liksom, alltså vi skulle vara lika. Jag vill inte vara något speciellt, utan jag var skådespelare som alla andra och that's it.
Mm. Vad fint ändå att samla dem på det sättet. Ja. Och att de fick reda på det där och då.
Ja.
Du har ju redan fått priser för den.
Ja.
Det är ju helt fantastiskt. Foto bland annat.
Ja.
Och där måste jag säga just när det gäller filmen. Att som du sa tidigare, att hjälpa någon. Oavsett om det är liksom, så det du har varit med om. Eller om det är någonting innan. Då kommer jag tillbaka till den här sekunderna. Eller minuterna som var i början. Som... där den här psykiska misshandeln började. För den i sig själv, hade det tagit slut efter badrummet till exempel, och du hade flytt, så hade den delen varit tillräckligt traumatisk för att göra en sån, alltså så här, förändring i livet personligen för vad man har varit med om. Så det är ju verkligen att det behöver ju inte ens ha skett någonting fysiskt, utan det visar ju verkligen filmen tycker jag.
Mm.
När du blir så psykiskt misshandlad i början av hans tysthet egentligen och den där kniven.
Ja.
Den är otroligt, jag säger, vad är det man kan se den någonstans nu?
Du kan se den på iTunes och Google Play, och sen den 18 oktober så kommer den ut på SF Anytime.
Apartment 407. Mm. Ja, ser den, men var beredda på att ta upp händerna framför ansiktet. Och där är också intressant i slutet, för där hade du några, jag ska se om jag har skrivit upp det, några, det kom lite text i slutet just för att prata om just trafficking och sexslaveri. Och då var det just det här med, du jämförde Burger King.
Ja.
Alltså Burger King-businessen då, omsatte då 2013 1,5 miljarder dollar.
Ja, ja.
Och sen står det att man beräknar illegal sexhandel till 32 miljarder dollar.
Ja.
Alltså det är helt sjukt.
Mm. Men det är många som man hör när jag satt med i bio när den visade, så hör man folk som liksom bara, va? Blir helt chockade när det kom. För att, men där har du ju sanningen. Där har du liksom svart på vitt.
Och det är en väldigt växande business i världen.
Ja, den snabbast växande.
Det är så vidrigt.
Mm.
Nej, vi kan alla försöka göra någonting, och jag vet att det finns så här organisationer i Sverige också, som talita.se till exempel kan man gå in på om man vill till exempel stötta en organisation som hjälper kvinnor ut ur det. Sex, när de har hamnat här i trafficking och sånt där. Mm. Så är det ett fantastiskt program för kvinnor som, där de också hjälper liksom ett helt år för att få kvinnorna tillbaka till ett vanligt liv.
Åh gud, vad bra.
Talita.se kan man gå in på. Där kan man också vara med och vara månadsgivare. För de gör ett helt fantastiskt arbete.
Mm.
För att hjälpa dem som har hamnat i det.
Ja.
Och också försöka få, om man nu skulle höra en story av någon kvinna som är i det, så vet man också att de kan hjälpa dem på vägen till Talita. Att få dem ur det.
Ja.
Du har många strängar på din lyra. Du producerar, du har varit med och skrivit manus, du har varit modell, du är skådespelerska, och sen så sjunger du och skriver låtar också.
Ja.
Singer-songwriter.
Ja.
Vad betyder musiken och skrivandet av texter?
Det betyder oerhört mycket.
Nu skiner
mycket.
Du upp som en sol när jag pratar om musik.
Ja, det ligger väldigt nära hjärtat för mig, så att det är... Ja, det betyder väldigt mycket för mig, måste jag säga. Mm. Jag spelar piano och skriver musik. Mest skriver jag väl låttexter och melodi. Det är väl min styrka. Piano är inte egentligen min styrka. Jag bara plinkar lite så här, kan chords liksom. Men jag är inte så här, jag kan inte gå ut och spela Mozart liksom. Men jag kan spela tillräckligt för att spela på en bar eller liksom spela någonstans och spela mot mig själv, så att säga. Men jag spelar bara för att det gör mig så himla glad.
Och vad skriver du när du skriver texter och så? Vad skriver du om?
Ja, det är väl det som är den roaste formen av att blotta sig själv på sånt sätt. Alltså man skriver ju verkligen om hur det känns i hjärtat. Eller jag gör det i alla fall. Mm. Jag tror många artister gör det. Och om du sen går upp på scen och ska spela det, så känns det som att du står naken, helt sprittsprångande naken, och bara liksom, här är min dagbok. Men det är också en ganska skön känsla att bara få lov att vara. Jag är ju, när man spelar musik så är man ju sig själv. Jag spelar inte en roll. Som skådespelare så tar jag på mig en roll, ja, och gömmer lite grann bakom den. Men när jag spelar musik så är det ju bara jag.
Våga blotta sig själv på det sättet. Och sen det, tycker jag också att det är så härligt med musik. För att man förstår ju många gånger. Jag lyssnade på din ena låt här. Nu ska jag skriva upp den här. Jag tog fram till och med fram den. Det var lite längre titel här.
Den som är med i filmen, som är längst, sista låten i filmen, är den You Can't Hurt Me No More.
Precis. Jag kan... Det är så fint tycker jag med plinkandet i början också. Det du pratar med pianot. My body can't touch my soul. Every day I greet heals the whole. Jag kan gå ut på Spotify, för där ligger den. Så ni hittar den på Frida Farrell.
Ja.
Men just det här att det blir... Fint tycker jag också med musik och texter, att det här är ju din sanning och det som du har varit med om, ja, alltså någonstans. Men det kan också bli någon annan sanning och någon, ja, annans upplevelse som den passar in i.
Ja.
Och så hjälper du någon annan att sätta ord och få känsla på det.
Ja, absolut. Det är helt underbart att få kunna göra det. Jag är ju själv, man är ju själv den personen som lyssnar på andras låtar och känner så. Så att om man får göra det till någon annan, så är det ju, alltså det är en sån känsla som man inte kan ens ta ord på liksom, att man får lov att hjälpa någon annan. Det är så stort.
Mm. Och nu gör det både inom filmens värld och inom musiken. Jag, ja, tänkte på det när det gäller filmens värld, för du var inne på det här när den här agenten då som ville dejta, och att det var så här vanligt i Hollywood, och efter det här med Harvey Weinstein och hela Me Too. Har du sett någon skillnad, skulle du säga, i Hollywood och i filmbranschen, att det har förändrats sedan han blev fälld?
Ja och nej. Jag har sett skillnad. Jag har sett både och. Skillnad, och samtidigt så är det vissa producenter som tycker att det är helt okej att bara liksom påtafsa och ta tag i och slänga sig och pussa någon och liksom,
vet, man skämta har bort det lite så här, men de tycker att det är okej att göra ändå.
Ja, ja, men du är så himla snygg. Man bara, det finns ju en miljon kvinnor som är snygga, så att, men det får du inte göra ändå. Ett nej är ett nej. Punkt. Så att, men det finns, sen har jag sett så liksom, det är folk som tar det så långt så att de säger inte ens att man ser bra ut längre. Och det är också bra liksom, de säger ingenting. Det är ganska skönt att folk inte säger någonting.
Är det så du har märkt skillnad nu idag, att det finns en helt annan respekt för kvinnan?
Det brukar ju vara att man säger, oh, that looks good on you. Oh, you have a nice skirt or you have a nice jacket. Men nu säger man liksom ingenting. För att nu kan, och i USA är det mycket mer så att du kan bli stämd. Så att om du säger någonting där, nej, de vågar ju inte det. Så det är lite mer strikt där, kan jag säga. Men här vet jag inte än, men jag tror inte det. Men här är inte samma Me Too här, tror jag.
Nej, och alltså det är ju, hela den kampanjen har varit fantastiskt bra och förändrat så mycket. Det blir ju också, det vågar man knappt säga, men ibland kan det nästan vara knappt, alltså man tänker då att någon inte vågar säga vad fin du är.
Mm. Nej, precis.
För att man inte vill bli stämd, fast det kanske är fint att vara också, vad fin du är idag. Mm. Alltså, egentligen.
Ja.
Men det måste ju dit för att det ska bli en förändring.
Ja.
Och det är uppenbart att det har fungerat.
Ja.
Och det är ju helt fantastiskt. Mm. Och sen är det ju idioter kvar. Och det är väl det också, såna här grejer som du gör och påpekar, att det sprider sig och att man blir mer vaksam liksom, kring det.
Ja.
Men det är skönt ändå att se att det sker lite förändring där borta. Ja. Innan vi slutar så är jag lite nyfiken på vad du är nyfiken på.
Vad jag är nyfiken på? Du menar generellt i livet?
Ja, men så här, om du har någonting som du är intresserad av utanför ditt jobb och ditt liv. Så där. Om man har ett intresse för någonting.
Ja, jag har intresse för att... jag följer så här Nilla's Kitchen. Så hon lagar mat som är ren mat, tycker jag om. Baka och lite så här hemmagrejer.
Du har en dotter också, va? Ja. Bakar ni mycket tillsammans?
Ja, hon ger upp ganska lätt.
Så hon är inte så gammal än.
Nej, hon tycker det är kul att slänga i allt. Sen går hon och börjar måla. Så står jag där med liksom mjöl överallt. Man bara, tack.
Kommer ni inte fram och smaka på degen också?
Jo, lite grann då och då. Så hon tycker det tar för lång tid för henne, tycker hon.
Mm.
Jag bara, ja men baka, ta en stund. Men alltså, jag vet lite sådana grejer. Men sen här är så här konstiga. Jag tycker om så här, dyka tycker jag är kul. Jag tycker det är kul med så här metal detectors. Och gå och leta. Alltså, vet du, så konstiga.
Alltså, men använda när man dyker för att hitta... På metall.
Ja, precis. Gamla objekt från typ flera hundratals år gamla och lite så historia och lite så geek, lite nörd.
Vad härligt. Men det är lite roligt när man är lite så nördig på något ämne, tycker jag, att det finns ju alltid någonting att lära.
Ja.
Det finns bara mer och mer. Ja. Öppnar man liksom en liten grej så lär man sig lite. Så tänker man så här, men nu har jag lärt mig det här. Fast då öppnas det ju en till då.
Ja.
Och en till.
Ja.
Och en till.
Vi dök utanför Key West.
Ja.
För det där med spanska skeppen kom och rasade ihop där. Så vi dök med metalldetektor där i flera dagar. Det var jättespännande att se. Man hittade gamla urnor som vi hittade. Söndriga och lite så här. Det var jättespännande, tycker jag.
Fick man ta med sig dem?
Nej, eller? Det får man inte.
Nej, jag tänkte.
Nej. Man kunde titta på dem och släppa ner dem igen.
Man fick lyfta och titta på dem. Och sen så la man tillbaka dem. Jag tänkte väl.
Men det är mest att det är, och hittar man någonting får man ju ta det till ett museum eller någonting, så att man får ju...
Men vad coolt att bara så här, tänka så här, men det här har legat här.
Ja, eller hur?
I flera hundra år.
Ja.
Ja, historien är ju fantastisk. Nu bor ni, alltså ni bor ju i Sverige, men du bor ändå i USA. Hur fungerar det nu då? Har ni bestämt er var ni ska bo?
Nej, vi bor i Malmö.
Ni bor i Malmö nu? Och sen så, för det var inte tanken med att du skulle flytta hem. Egentligen väl, du kom väl hem i samband med pandemin och så?
Ja, lite grann. Mm. Det var, jag hade ju åtanke att jag skulle flytta hem snart. Liksom. Mm. Jag visste inte exakt när, men ja, min dotter är 4 och tänkte jag, men egentligen vill jag flytta hem innan. Men jag hade grejer i USA och filmen skulle släppas, så jag kunde inte bara dra. Men nu tänkte jag, men det blir rätt så bra att flytta hem samtidigt som jag släpper filmen. Så kan jag jobba lite med den och släppet och så här. Och sen så fortsätter jag här och jobbar här. Liksom. Det kan jag tycka vara spännande. Det här är ju så mycket coolt som är. Alltså, jag sitter i USA och kollar på svenska tv-serier hela tiden.
Det är ju underbart.
Ja, danska tv-serier och svenska tv-serier. Och så ibland isländskt. Men
vi
alltså skandinaviskt.
Nu har vi för sig bara tittat mycket. För det kommer ju en hel del bra nu verkligen i Sverige. Och Norge och Danmark.
Oh.
Alltså, Norge har också blivit väldigt duktiga på det. Men annars har ju vi alltid tittat åt USA. Så det är ju helt att du sitter och tittar åt andra hållet.
Ja, sitter jag där borta och bara, kolla. För mina kompisar, det här är subtitles. Jag vill inte kolla på det. Jo, nu kollar du på det här. Och så sitter jag liksom och, men det här är ju så mycket bra som kommer. Så jag tänker, men här vill jag ju vara. Vad sitter jag i USA för? Liksom, jag vill vara här och vara med.
Och producera och skådespela här i Sverige.
Ja, absolut.
Ja, vad kul.
Ja.
Du är så välkommen hem.
Tack.
Men du har kvar för säkerhets skull USA ett tag till, huset och så.
Jo, jag har kvar det och sen så får vi se när jag släpper det. Man har lite där för att det någon gång i januari kanske vi åker dit på lite sol. Och så.
Då kan det vara skönt att komma iväg. Ja, men vad härligt. Tack snälla för att du kom hit, Frida, och
tack
berättade
själv.
Din historia. Och tack för att du har gjort den här filmen. För den kommer att betyda väldigt, väldigt mycket, tror jag. Och helt övertygad. Mm. Så jag säger till alla, se den Apartment 407.
Apartment 407.
Mm.
Ja.
Tack snälla, vi ska sluta med en låt.
Ja, tack
själv. En gammal goding. Vilken låt är det du har valt?
Jag har valt Tracy Chapman.
Ja, den är ju så här från 1988 eller någonting, va?
Ja, det tror jag.
Den är Car.
Oj, vad gammal jag är.
Nej, men det som förslog mig var att när jag googlade nu på den när jag hade önskat den låten, då kom jag på att det var det året som jag var i LA i 5 veckor.
Aha.
Och blev kär i den stan.
Och
åkte runt i Hollywood och där du bor och lyssnade på den här. Så då ska vi lyssna på den och vi avslutar med det. Ska vi fika lite grann. Jag tycker det är så kul att kolla med mina gäster vad de brukar vilja ha för fika. För man, så ibland kan man komma på så här, men varför den så speciell? Du vill ha en croissant till exempel med ost från Espresso House. Jag älskar när folk har så här tydliga önskningar. Men det blir alltså så här, gud, hur kommer det sig? Så springer jag ner till Espresso House då. Då har de klappat igen hela stället.
Ja.
Men du önskade också lite kanelbullar, så nu är jag både glutenfria och vanliga som vi ska fika lite grann.
Vilken lyx.
Ja. Så lyssnar på Tracy Chapman. Tack snälla.
Tack för idag. So remember when we were driving in your car, speed so fast I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belonged.
I nästa veckas avsnitt träffar jag börshajen Andra Farad. Hon har precis kommit ut med sin bok Haja börsen, som jag skulle beskriva som en härlig handbok för sparande och hur man gör och hur man tänker för att köpa fonder och aktier. Vi pratar om hur det kommer sig att hon började som 15-åring att investera på börsen. Andra ger tips om hur vi ska få en bättre privatekonomi, hur vi kan tänka kring sparandet, och vi får massor av tips om hur vi kan få våra pengar att växa. Andra berättar också om den olycka som hon var med om för några år sedan på elsparkcykel, som ledde till att hon satt i rullstol i 3 månader. Missa inte nästa veckas avsnitt. So I remember when we were driving in your car, speed so fast it felt like I was drunk. City lights day out before us, your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.